och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 7 denna sjunde säsong. Och jag som pratar heter Frida Zetterström. Vid min sida, på andra sidan mikrofonen, ovanligt hungrig, Oskar Olsson.
Hej Frida!
Hej Oskar!
Hej, så hungrig är jag inte.
Hur är läget?
Jo, men det är fint. Ja. Lite hungrig är jag då, men jag känner mig ändå glad och stark. Mm. Så läget är bara bra, tack.
Det låter bra det. Hur kommer det sig att jag presenterar dig som ovanligt hungrig?
Nej, men jag är ju inne i en fasteperiod. Mm. En lite längre sådan, eller 3 dygn drygt. Så att då är det såklart, jag är ju mänsklig, så att det är klart jag känner hunger när jag inte äter.
Mm. What? Okej, okay, men du, i dagens avsnitt så ska vi ju ta oss tillbaka några dagar i tiden till när vi träffade en väldigt spännande karaktär. Men innan vi gör det så måste vi bara uppehålla oss en kort stund kring det här med fastan. Vad är det som föranleder att du ger dig in i det?
Ja, men det mesta jag försöker göra är ju hälsorelaterat och för mig själv och för kroppen. Jag har fått lite kommentarer så här, på sociala medier när jag gör olika saker, och jag vet inte varför fasta, det känns ju lite så där att ovanligt kanske, så att det intresserar väl folk lite. Men många tror ju att jag gör det på grund av viktnedgång och sådär, och jag tror att det kanske ligger mycket i att vi har ju hört mycket som folk kallar för 5-2-dieten.
Just det.
Det är också någonting som vi, som kom forskning på, som fast, alltså just fasta, en typ av fasta och en metod som kom för mest för de positiva effekterna av just fastan snarare än viktnedgång. Men så blev det ju en kommersialisering kring det, och så blev det helt plötsligt som en 5-2-dieten blev ju i folkmun. Det finns ju väldigt mycket andra saker i fastan som är positiva och anledningen till att jag gör det.
Vad är det primära?
För mig är det rensa ur kroppen och ge kroppen en chans till vila och återhämtning.
Mm. Och då pratar du om kroppen kanske mest i form av tarmar och
mage. Och de hormona systemen.
Ja, just som, det. Ja. Mm.
Och det är ju mycket sån typer av återhämtning, precis som vi har varit inne förut när vi har pratat om återhämtning, så vad är det människor lägger i ordet återhämtning? Och många kan ju, tror jag, säga då, använder ju alltså fri från träning ofta. Men i återhämtning för mig så har vi pratat om flera saker under åren, och det är ju allt ifrån sömn, kallbad, frånvaro av stress, mat. Alltså det finns ju väldigt mycket saker med återhämtning, och även låta ge de hormona systemen i kroppen vila, återhämtning och magsäck, tarmar, blir ju då fasta. Och det är också en väldigt bra sätt för kroppen att komma i kapp när vi har stressat. Vi stressar ju alltid kropp. Så fort vi stoppar i oss mat så behöver ju kroppen liksom agera. Mm. Och där är ju sömnen och natten en viktig del i den mikrovilan då från matfönster, som ett matfönster där kroppen och mage får vila. Och kroppen som får de här hormonerna som reglerar blodsocker och liknande processer får liksom chans att hämta sig lite. Mm. Så att det är den primära. Och sen så tycker jag en annan viktig sak för mig är reflektion. Och det går också att jämföra lite med yoga eller meditation, som är bra saker att göra. Att alltså ge sitt egen tid med sig själv. Jag ser ju du sitta ibland framför brasan. Och då får du kanske tid för reflektion, för vad ska jag göra med jobbet, familjen, alltså bara landa lite och strukturera, och att vi ger oss de fönstren. Samma sak så ser jag fastan som ett sätt att reflektera över hur jag äter, för att jag kan säga nu när jag går runt och är ganska hungrig så är det ju svårt att inte tankarna hamnar på mat ganska ofta, utan att jag på något sätt är besatt av det. Men det ger mig ändå chans att reflektera lite över hur jag äter och hur jag ser på mat, och jag känner väl ändå att jag kanske innan ändå har en ganska bra relation till mat, men jag kan ändå alltid utvecklas. Och sen så ger det också mig en ökad förståelse för de som svälter och överhuvudtaget bara reflektera över begreppet mat, för att det är någonting som är ganska lätt att det blir slentrian. Vi äter väldigt mycket, vi slänger i oss hit och dit, så att det är verkligen fascinerande förstelse just att äta.
Och också ens egna behov och vanor kring mat kommer ju i fokus just i de lägena. Jag har också gjort flera sådana här fasta perioder och för mig handlade det precis om det som du beskriver nu, att man reflekterar över vad är jag sugen på när? Vad hade jag tagit nu om det fanns tillgängligt? Den reflektionen kommer ju först när i avsaknad av, så att säga. Mm. Spännande. Du är då på andra dygnet nu.
Mm.
Ja, vad ska du, är det, när är det som värst, tycker du?
Nej, men det är väl egentligen första dagen då. Vaknar upp, är ganska hungrig efter första natten. Sådär, det har gått 12 timmar och sen så nu kommer närma sig typ 24 timmar.
Mm.
Då kanske blir, då känner jag, kan jag känna i alla fall lite rastlöshet, hunger, när jag är lite klättrar på väggar, så försöker hålla mig sysselsatt med att läsa böcker. Eller jag tränar ju också den här tiden och det är bara ett tecken på hur bra kroppen är. Och jag tycker det här är, vi får ju såklart komma tillbaka till detta, vi ska inte stanna här nu, men det finns jättemycket forskning. Och återigen, precis som jag pratade med min vän Agel i morse, så pratade jag om att bara egentligen gå tillbaka till hur kroppens system fungerar. Och vi kollar på hälsenan, sa jag som en jämförelse, att hur man kollar på den så är den uppbyggd verkligen som, alltså vi gjorde för att springa, men vi har bara struntat i det och blivit stillasittande istället. Och samma sak så är kroppen liksom, vi är jättebra på, alltså det finns det här med fasta, gjorde vi mycket för när, hur liksom, hur genetiken uppbyggde kroppen, att just använda fettlagren och få igång en bra fettmetabolism och ha det över tid. Och kroppen är van vid att få den vilan som den får under fastan och sen äta när vi äter. Och, men nu bara små äter vi jämt. Och när farmor och farfar, när jag liksom var små, de åt ju bara frukost, lunch och middag och bra vällagade mål. Och sen behövde de inte hålla på små äta och springa på 7-Eleven och Circle K när de skulle. Och det här med fika, med bulle i en onsdag i tid och otid. Alltså, jag är inte emot fika på något sätt, men hysterin har ju tagit så. Så det finns jättemycket spännande forskning som kommer fasta. Fasta är bra. Sen tror jag mycket på att köra 12-14 timmars faster under en längre period, alltså att man fastar 12-14 timmar varje dygn, alltså att man kanske äter en middag vid 7 och sen så äter du frukost vid 8, då har du fått 13 timmar där och så gör du det ett tag och det, försöker lära dig liksom komma in i det, för då ger du kroppen hela tiden på en veckobasis en vardaglig liksom en vila, så att, ja, så att börja och testa där. Man behöver absolut inte börja med 3 dygn eller sådär, alltså då, det är ju långvarig fasta, men man kan ju testa med periodiskt fasta då med några timmar längre, bara för att känna på det och se, jag sagt, min sömn är mycket bättre, min astma är mycket bättre, min, liksom, min mage mår bättre, så att det är bara positiva effekter.
Bra där, spännande, mycket bra. Du, vi ska ju i dagens avsnitt få stifta en för dig ny bekantskap. För mig är det ett kärt återseende. Alldeles strax ska vi ta oss tillbaka i tiden när vi träffade Jessica Almenäs. Men innan vi gör det så måste vi ju säga att vi är så himla glada att vi har med oss våra partners. Vi har ju med oss våran trogna poddpartner Odlo genom hela den här säsongen och jag håller en ny tröja i min famn, håller jag på att säga.
Färgstark, för er som bara hör detta så kan jag säga att den är grymt snygg.
Ja, den är i en orange aprikos
kulör.
Men framförallt så är den, alltså den är, vet du, jag sitter och liksom håller i den lite som en snuttefilt. Och framförallt så håller jag i den lite grann så som man hade på sån här bubbelplast när man var liten, som var rolig att hålla. Det här är en utav Odlo's mid-layer. Den heter Run Easy Warm Mid-layer. Och det är ju lager 2 helt enkelt.
Mm.
Jag är ju en frysskit av rang. Så när vi nu närmar oss den tiden då det faktiskt är aktuellt att klä på sig ordentligt när man ska ut och springa eller så småningom om sen åka skidor, så är, alltså jag skulle kunna titulera mig som något av en lager 2-expert. Det som jag gillar med den här, nu har jag i ärlighetens namn inte testat den ännu så jag återkommer med recension, men det är att många lager 2 är inte standalone-plagg, alltså att de inte klarar att man tar av sig skalplagget, därför att de är klassiska lager 2, det vill säga de är kanske en flis eller de är ett material som inte har en yta.
Det är som skyddar vinden,
men det har den här. Så den har på insidan en sån här
flisliknande,
lite bubblig yta, vilket gör att den är ganska tunn för att vara ett lager 2. Men sen har den då också en lite mer coatad
ytterdel,
vilket gör att jag har ju tänkt att springa i bara denna och ett underställ under vintern.
Och går också snyggt kombinerat med en väst.
Mycket som ett lager 3. Ja.
Och den är ju, jag som är lite modernörd, precis som du, den är ju grymt snygg. Ja. Det ska det inte vara snygg om man gillar det på träningen.
Nej,
både färgen och så när det går upp så där i halsen som är lite poloaktig, tycker jag är ju grymt snyggt.
Ja, men vi kanske får servera en bild på den här i anslutning till detta avsnitt. Men Odlow är ju som sagt våran partner under hela den här säsongen, och vi kommer ju återkomma till de plaggen som håller oss varma och snygga under vintern. Men tack för att ni hänger med oss, Odlow. Oskar, i samarbete med våran poddpartner Smartfish så har ju vi lottat ut ett helt flak med
öl.
Nej, det hade varit tokigt. Utan med recovery drickan Smartfish.
Ja, som jag har testat nu. Ja, jättespännande.
Och då har ju vi hade en tävling på Konditionspoddens Instagram.
Formulera ditt bästa återhämtningstips.
Oh my god, vad mycket härliga återhämtningstips vi har.
Verkligen. Folk har varit kreativa och engagerat sig. Så jag känner helst att jag skulle vilja dela ut en 5-6 flak, men det kan vi inte riktigt göra just nu.
Nej, inte ännu i alla fall. Men det är mycket kreativitet och mycket bra pepp. Jag ser att Oskars guldmjölk får ju någon som har röstat
för
här. Lyssna på kroppen är någon som tar. Powernap är någon som slänger in. Men vi har en vinnare som vi ändå tycker sticker ut lite. Inte minst eftersom denna konditionspodden-lyssnare har valt att skriva på rim. Det låter så här. Ett kallt dopp i vaken. Helst alldeles naken. Ge Lisa åt själen och svalka för benen. Med blicken mot bergen men också djupt mot ditt hjärta landar du hemma och motverkar smärta. Jogg med dopp snart? Frågetecken. Har då vinnaren utav ett flak från Smartfish, Erika Berggren, komponerat. Grattis Erika!
Grymt bra rimmat. Jag som älskar julrim tycker det är så krockigt, men jag är ju dålig på rimma själv, så det är alltid kul att få ta del av någon som kan rimma så bra. Och kallblad naken älskar ju jag själv, så att, jag kan ju inte annat än hurra.
Nej, underbart. Jag badade ju faktiskt i helgen.
Ja, så det är bra jobbat. Det var, och du bastade ju inte eftersom jag
nej,
trodde.
Nej, det gör jag inte. Jag har jobbat med bastu.
Nej, bra.
Det var ju dock inte så kallt, så jag tycker nästan att det kan räknas som kallbad.
Nej, det kan det inte
typ 11-12 grader.
5-6 grader behöver vi komma ut.
Men Erika Berggren var alltså vinnaren av ett helt flak från Smartfish. Och vi är så himla glada att vi också har med oss våran poddpartner Asics. Victoria Aspling på Asics berättar lite mer om varför du behöver fler par skor. Hej och välkommen tillbaka till Konditionspodden, Victoria Aspling.
Hej och tusen tack, det är jättekul att få vara med igen.
Du, det är så gött att ha dig. Jag tror att många kanske inte riktigt har koll på hur länge en löpsko egentligen håller sig fräsch.
Det stämmer. Jag får väldigt mycket frågor om det när jag är ute på event. Och för att ha någonting att gå efter, för det är väldigt olika beroende på hur man är som löpare, hur tungt man landar i skon och också på vilket underlag man springer. Asfalt sliter ju snabbare. Och för att förstå varför skor tar slut ganska fort, det är för att vi lägger ungefär 3 gånger vår egna kroppsvikt i skon när vi är ute och springer. Så väger vi 50 kilo, säger vi, så är det ofta 150 kilo som kan landa i varje steg. Så det är väldigt mycket vikt som en sko ska ta, och ofta så ska den också då stabilisera upp, ge stöd och också skjuta tillbaka med mycket och hög energiutgivning.
Stackars lilla sko, tänk på producent Niklas som väger 100, det är ju 300 kilo i varje steg. Där snackar vi liksom kraftiga krafter. Det är bra att ha med sig när man ska
byta sko. Bara för att få jämföra det med något och sätta det i perspektiv. För oss tjejer, strumpbyxor. Jag behöver inte säga mer egentligen, för alla som har köpt ett par strumpbyxor vet att det är världens dyraste produkt. De går sönder direkt och de kostar nästan 100 kronor. Och så har man en löpsko som kostar mellan kanske 1000-2000 kronor och håller då, vad jag skulle säga, använder man den några gånger i veckan, ett halvår till ett år.
Det blir många träningspass och mycket hälsa i bara ett enda par skor.
Och helst ska man ju ha fler än bara ett enda par, eller hur?
Precis. Jag brukar säga att det tar ungefär 24 timmar för dämpningen att puffa ut sig igen. Och vad det innebär är att använder vi en sko varje dag oavsett om vi springer, går eller står i den, så rekommenderar jag 2 par skor. För att då får vi längre livslängd på båda.
Underbart. Tack så mycket säger vi till Victoria och Essex.
Tack själva.
Och nu till dagens gäst. En kollega i branschen och en god vän till mig. Men ni, det är en ny bekantskap för dig, Oskar.
Ja, precis. Inte mer än att jag har sett henne på tv-rutan. Mm. Men en sprudlande mamma med många järn i elden som gav mycket inspiration. Så att, ja, spännande. Mm.
Vi träffade henne för några veckor sedan i Stockholm och hon heter Jessica Almenäs. Ja, på plats i Stockholm, Oskar, och det är ju inte så ofta som 3 av 4 är icke-träningsklädda. Och där du är en av dem som är civilt
ja, du klädda. Vet ju vilken ågren jag har varje gång jag ska ut och resa med dig. Jag står ju och ringer dig, jag skickar meddelande kvällen innan och jag står i garderoben in och ut, försöker välja outfit för att matcha dig. Så att,
ja. Ja, men dagens gäst kommer föredömligt nog klädd i träningskläder. Hej, Jessica Almenäs.
Hej! Jag går alltid i träningskläder. Mm,
välkommen.
Gör det nu med, så känns det som hemma.
Välkommen till Konditionspodden.
Tack snälla.
Har du tränat något idag?
Idag har jag inte hunnit träna än, men jag har en basketträning på kvällen, så att jag sparar mig till det.
Det är så, va?
Mm.
Du, skämt åsido, du kommer klädd i träningskläder. Det är en ganska stor del av din vardag och ditt liv, eller hur?
Ja, jag tränar väl i stort sett varje dag, skulle jag säga. Och träningen har ju sett väldigt olika ut genom åren, men skulle säga att i alla fall de senaste 10 åren så har jag tränat nästan dagligen.
Mm. Om vi backar bandet till hemma uppe i norr. Hur föddes passionen för basket?
Jag är uppväxt i Jokkmokk. Mm. Och som ni hör, wow, på namnet, ja, så finns det inte så mycket att göra i Jokkmokk. Det är väldigt mycket renar, väldigt mycket skog, inte jättemycket människor. Så man skaffar sig nog ganska snabbt många aktiviteter, tror jag. Och nära till hands är ju att hålla på med vinteridrotter när man bor där uppe i Norrland. Så att jag har tävlat i slalom också. Mm. Och mycket skidor, och längdskidor, och skridskor. Varit ute mycket överlag och kommer från en väldigt sportig familj. Min mamma var slalomåkare och simlärare och gympalärare, och min pappa var då basketspelare. Mm. Så han spelade faktiskt med Jokkmokk när de var ända uppe i division 1, det vill säga precis under högsta ligan.
Just.
Och det var första och enda gången som Jokkmokk har varit där uppe och rotat. Så då var det en väldigt lång bortamatch för de flesta lagen som kom ner från Skåne och Stockholmstrakten. Sådär. Och då var jag och min syster alltid med på pappas träningar och lekte vid sidan av. Och sådär. Så det var väl där intresset för basket började. Och sen började han träna ett lag som var 1 år äldre än vad jag var. Och då hängde jag med och började spela när jag kanske var 7, skulle jag tro. Mm. Och sen har det fortsatt. Jag hade ett 20 år långt uppehåll. Men nu är jag tillbaka.
Cirkeln är sluten.
Ja,
men innan uppehållet så blev det ju ändå något du satsade på väldigt helhjärtat. Jag tänker på gymnasietiden.
Ja, precis. Jag gick basketgymnasium i Huskvarna. Och spelade ju väldigt mycket basket då. Det började redan på högstadiet när jag spelade med mitt eget lag. Jag spelade med ett lag som spelade i division 2. Och sen spelade jag med damlaget också i Östersund. Fick jag vara med och träna med dem. Då var jag liten tjej och de var vuxna kvinnor. Så jag hade minst en basketträning om dagen. Mm. Oftast 2. Mm. Och sen kom jag då in på basketgymnasiet och fortsatte spela lika mycket. Och var med i juniorlandslaget. Och efter gymnasiet så spelade jag någon säsong också i högsta ligan. Innan det var annat i livet som kallade på mig, kan man säga. Jag ville resa, jag ville göra andra saker. Och det är väl lätt hänt att det kanske blir så när man har lagt så otroligt mycket tid på sin idrott som väldigt, väldigt ung. Mm. Att man känner att jag har missat lite andra grejer.
Mm. Vad skulle du säga om du liksom reflekterar över den tiden och att man lägger så extremt mycket tid och att det då kanske blir det där abrupta slutet? Hur reflekterar du kring det idag?
Ja, jag har väl egentligen...
Jag tänker gentemot dina barn till exempel.
Ja, precis. Nej, men jag har ju själv ångrat att jag slutade. Jag ångrar ju inte allt det andra som jag har kunnat göra tack vare att jag slutade. Men jag ångrar också att jag inte tog upp det lite tidigare. Att jag väntade tills jag var 42. Mm. Hade kunnat ta upp det när jag var 35 eller något och började spela seniorbasket. Men jag tror att jag kommer försöka peppa mina barn att även när man har en period när man känner att andra saker i livet kallar, att man försöker hålla kvar vid sitt intresse. Mm. Och alla behöver ju inte elitsatsa. Det är ju det. Barn tror ofta att om jag fortsätter med handbollen nu, till exempel min äldsta son spelar handboll, ja, men då måste jag satsa. Nu börjar det bli så seriöst. Han går gymnasiet nu då. Mm. Och det behöver man ju inte alls. Utan han kan väl gå på 2 träningar i veckan då. Mm. Och så får det vara bra. Eller hitta ett annat lag där man kanske inte satsar lika hårt som man gör i det laget som han spelar i. Men ändå att uppmuntra dem att hålla kvar intresset. För att det vet man ju också med träning. Att intresset kommer och går. Mm. Ibland är man ju supermotiverad och satsar på att springa lopp. Och lägger upp träningsprogram och så vidare. Och ibland så tappar man ju helt sugen. Men man kommer ju alltid tillbaka till det.
Mm. När du då lämnade basketgymnasiet eller och efter när du lämnade den aktiva karriären så att säga, vad för slags träning lät du finnas kvar i ditt liv då? Om någon?
Ja, då i början så var det väl mest då var jag ute och jobbade som modell i Europa och i världen och så där, och på den tiden så fick man inte ha muskler. Mm. När man var modell, utan man skulle vara väldigt, väldigt smal. Och det fick jag ofta höra av kunder, så att jag hade för stora benmuskler och sånt. Så att då ville jag inte träna någonting som gav muskler överhuvudtaget. Så då var det ju mest powerwalks, det var lite sådana här konditionspass på gymmet, gruppträningspass och så. Men ingen styrketräning. Basketen kände jag att det kan jag inte ens hålla på med på skoj. För att så fort jag spelade basket regelbundet ett tag så byggde jag ju på mig muskler igen. Mm. Så det funkar inte i den perioden av livet.
Och nu är vi tidigt 2000-tal. Typ.
Ja, precis.
Ja. Och när du sen hittar tillbaka till någon form av träning igen, för idag är det ju som sagt en väldigt aktiv del av ditt liv, vad var det som fick dig in på rätt spår, vill jag få säga?
Nej, men jag började väl gå på gymmet igen när jag hade slutat jobba som modell aktivt och började jobba med tv, så var jag väl ganska flitig på Sats, skulle jag säga. Gruppträningspass, mycket gruppträningspass och lite styrketräning, men lätt styrketräning för att jag var så rädd för att bygga stora muskler. Ja, och jag tycker det är så tramsigt idag.
Det levde kvar,
ja,
i dig.
Ja, men det hängde kvar på något sätt att nej, jag vill inte ha några stora muskler. Jag ska bara ha långa, slanka muskler. Så att det var ju ganska mesig styrketräning som jag höll på med, skulle jag säga. Men sen, när var detta då?
Valde du träning då för att du kände att jag behöver träna för att ta hand om min kropp? Eller valde du för att det var passion kopplat just till den typen av träning?
Det var nog för att jag hela livet har varit en tränande person. Jag vill gärna träna. Jag mår bra om jag får träna och röra på mig. Och jag märker ju det i perioder om jag jobbar mycket och så där och inte hinner träna, så mår jag inte riktigt bra. Alltså jag blir sur och grinig och trött och jag känner i kroppen att den är, alltså det är som att jag klättrar på väggarna, jag måste få ur den här energin på något sätt. Så att jag tror att det var ett sätt att hålla igång. Mm. Faktiskt. Men inte kanske för att jag älskar att gå på step-up-pass.
Nej, för basket låter ju mer lustfyllt för dig.
Exakt.
Så än kanske, ja.
Exakt. Men sen så fick jag ju en superstor passion. Och när kan det här ha varit? Det måste ha varit runt... Jag tror att min mellankille kanske var 1 år. Säg 2010, tror jag det var. Då jobbade jag med Biggest Loser. Mm. Och Mårten Nyhlén, om ni känner till honom... Mm.
Han har varit med i det här hotellet.
Är det sant? Nej.
Jo, vi har spelat in ett avsnitt för Mårten.
Nej, men faktiskt här.
Vad roligt.
Nej, men han var ju coach då för de deltagarna i Biggest Loser.
Balansbordet kanske du har talat om.
Nej, vad är det för balansbord?
Nej, det är en egen grej som han myntade, som han pratade mycket om i sin träningscoaching och sådär.
Ja, men han har säkert pratat med mig om det, men jag har väl inte lyssnat då. Jag har gått in genom en och genom andra. Men det var i alla fall Mårten som sa till mig, nej, du måste börja träna. Så han blev min PT. Det var första gången som jag hade en PT faktiskt.
Så det var The Biggest Losers-deltagarna och programledare Jessica.
Ja. Jag blev inspirerad och så sa han till mig så här, du har för dålig kondis, när jag berättade för honom att jag blev anfådd av att springa till bussen. Mm. Så han, du måste börja springa. Mm. Och så gav han mig lite tips på hur jag skulle börja, och det var ju väldigt korta sträckor i början. Det var ju liksom 1,5 kilometer och så ökar du lite grann när du känner att det går bra, och så här, du ökar på tempot lite och så. Jag fick lite tips och jag blev hooked. på löpningen. Mm. Alltså jag hade inte varit en löpare innan och trodde inte att det var något jag gillade. För när jag spelade basket, då höll man ju på med så här Cooper-test och grejer. Mm. Och jag tyckte det var pest alltså. Jag ville ju bara springa efter bollen hela tiden. Men plötsligt så upptäckte jag att jag tyckte det var kul att springa. Och att jag tyckte det var kul att springa långt. Så jag ville bara springa längre och längre och längre. Jag kommer ihåg första gången jag sprang en mil. Det gjorde jag på löpandet när jag bodde i Norge. På julafton faktiskt. Mm. För jag var så pepp på att springa. Så jag måste springa idag också. Åkte till gymmet på julafton och sprang en mil för första gången. Mm. Och var så stolt och var så glad. Mm. Och sen bara, men nu kan jag kanske springa 1,2. Nu kan jag springa 1,4. Tänk om jag klarar 1,5 mil. Och så kommer jag ihåg första gången jag sprang en halvmara. Det var faktiskt också på löpan. Det var när jag gjorde andra säsongen av Biggest Loser. Mm. Så stannade jag kvar på deras gym. För vi skulle sova över där en natt. Och stannade jag kvar på gymmet och sprang på löpan. Då kände jag, men jag kan fortsätta. Och sprang en halvmara. Och var så otroligt stolt över mig själv. Mm. Och jag blev helt besatt av löpning. Och var det många år faktiskt.
Och då, när det här hände, då hade du inte börjat springa lopp. Ännu. För jag menar, du har ju faktiskt också då sprungit en del lopp med åren. Men det hade du inte börjat göra då?
Nej, jag hade inte börjat springa lopp. Och jag hade lite sådär prestationsångest. Och kände, nej men, jag vet inte om jag vill tävla och springa millopp. Det känns som att det blir så himla mycket tävling och sådär stressigt. Och då bestämde jag tillsammans med en kompis på en 40-årsfest faktiskt. Att vi skulle springa maraton. Mm. Och då bestämde jag för mig själv. Ska jag någonsin springa löpartävlingar så kommer jag bara springa maraton.
Jag börjar rätt ände.
Så det, jag hade inte sprungit ett annat lopp innan jag sprang mitt första maraton. Och var var det?
Bara för att ta ner prestationsångesten.
Ja, eller hur? Men det var liksom, ja, det är ingen som kommer tycka att det är konstigt om jag inte klarar det, tänkte jag.
Nej, just det. Det är bra sätt att lägga en ribba.
Men så skulle jag också peppa mig själv till att göra all den här träningen. För att jag hade letat upp träningsprogram, jag hade satt ihop träningsprogram efter sånt jag hade hittat på internet då.
Inte Mårten?
Nej, Mårten fick inte vara med och rota i mitt maratonprogram. Jag tyckte han var för dålig på löpning. Ah, okay. Han är säkert bättre nu, men då tyckte jag, det här kan inte Mårten. Så då tog jag hjälp av nätet och satte ihop ett träningsprogram som jag och min kompis följde. Och vi körde, jag tror att vi tränade i 7 månader från det vi hade bestämt oss tills vi sprang loppet. Och då var vi tvungna att ha en liten morot, så vi bestämde att vi skulle springa i Honolulu.
Just det, bra val. Wow.
Så där sprang jag mitt första maraton. Honolulu maraton 2012.
Men och det där har väl lite grann återkommit med exotiska platser, känns det så?
Ja, precis. Andra maraton sprang vi i Auckland på Nya Zeeland. Mm. Och sen det tredje, det var Buenos Aires. Mm. Och sen det fjärde, det liksom sticker ut som en fulankunga, men det var Kassel i Tyskland.
Jag skulle precis säga, you know how to pick them.
Ja, kanske inte Kassel.
Inte Kassel då.
Men det var för att min kille bodde där och han spelade handboll där, så jag tänkte, kan passa på att springa när jag ändå är där. Och det sista då, eller det senaste, för jag har inte gett upp hoppet om att springa fler maraton, men det senaste, det var Big Sur maraton i Kalifornien. Just när man springer på Highway 1. Mm. Det var ju ascoolt.
Och anledningen till att det inte har blivit några just nu är ju för att du inte springer alls.
Nej,
för tillfället.
Får inte springa. Och det är en mardröm.
Vad är det som har hänt?
Nej, men jag har en envis skada på en häl som inte går över, helt enkelt. Det började med en skada på hälsenan som sen blev någon slags knöl som liknar Haglunds häl som ligger och skaver mot hälsenan och gör att en slemsäck blir inflammerad hela tiden. Mm. Så att det går inte att springa, helt enkelt. Jag kan springa kanske 3 kilometer.
Jag har reflekterat över, Jessica, att du är ju du är väldigt generös på sociala medier med din vardag generellt, men också kring träning, om din ambition att springa och att försöka även när hälen gör ont och sådär. Och du har ju en stor följarskara och du har ju dessutom en träningspodd ihop med Lofsan och har ju väldigt aktiva följare. Du måste få väldigt mycket både checka tips och irriterade röster och gör så här och kring just det här med skadorna, eller hur?
Jo, men det får man ju. Och det är ju väldigt svårt med andra skador, känner jag. För ni får säkert också jättemycket mejl och frågor om olika skador och vad man ska göra, hur man ska träna. Mm. Och det är ju individuellt. Det är ju helt omöjligt att säga. Ingen kan ju säga vad jag har för skada på min häl som sitter och följer mina sociala medier. Så det blir lite tokigt, och speciellt om man börjar följa allt som de säger, alla tips man får. Då blir det ju varken hackat eller malet. Men sen så generellt många hejar på, men en del tycker ju att man ska vila. Mm. Och tycker, varför ska du träna så mycket? Det är ingen som bryr sig om du tränar hela tiden. Det får man ju höra ibland. Mm. Men jag tänker att det är ingen ensam.
Men det är ändå, det är väl, keep up the good work. För det är väl, vi som blir inspirerade blir väldigt inspirerade.
Ja, men det är bra. Mm. Jag försöker vara transparent.
Du har ju förmånen i din yrkesroll att möta fantastiska atleter. Vi såg dig senast bevaka OS såklart på Kanal 5, men vi har också sett dig i Superstars och i de här Jessica Möter-programmen där du har fått liksom hänga med våra absolut största stjärnor. Vad tar du med dig från de här mötena?
Oj, vad svårt. Vilken jättefråga. Nej, men det känns ju väldigt lyxigt att få hänga med våra största idrottsstjärnor på jobbet. Mm. Eftersom jag älskar sport också. Och det man tar med sig, det är väl... Alltså jag försöker ju observera vad de har som har gjort att de har kommit så här långt. Och det är ju mycket som sitter i skallen, det märker man ju. Och när de berättar om sin uppväxt så förstår man att det började ju för de allra flesta redan när de var små. Men man lär sig ganska mycket faktiskt av att träffa dem. Många av dem har ju också väldigt mycket integritet. Mm. Det kanske är någonting som behövs. Om man ska lyckas fokusera på sin idrottskarriär helt och fullt.
Är det någon som har gjort ett sånt där intryck som du inte hade väntat dig? Någon som visade sig inte vara riktigt så som liksom, bilden av hen är? För många av de här profilerna har vi ju väldigt tydliga bilder av.
Ja. När vi gjorde OS nu till exempel så kom ju medaljörerna till min studio direkt efter de hade landat på Arlanda, vilket var superhärligt. Och den första då som kom, det var Daniel Ståhl. Och då var ju jag så gasad och speedad, och du vet, han kommer och det här är ju en reklampaus då, jag bara skriker så här: Daniel, kingen, välkommen! Och han bara svarar inte på tilltal. Stämningen bara dunk ner i källaren. Men alltså, han var ju svintrött och hade rest jättelångt och sådär. Men vi var verkligen inte på samma energinivå. Och när man hade sett honom när han vann sitt guld då, så tänkte man ju att han är liksom sådär hela tiden. Ja, exakt så tänkte jag. Han kommer väl bara snacka Adolf nu och bara Jessica, yeah! Och så var han inte riktigt där. Så det blev lite av en krock. Han ville helst gå hem, vilket han också talade om. Men jag förstår honom. Men annars så, alltså mest starstruck det har jag blivit när jag träffar Ingmar Stenmark. Ja, det går ju inte att komma ifrån. Men är man lika gammal som jag och har växt upp med Ingmar, när läraren också rullar in tjock-tv på lektionen, nu ska Ingmar åka, och vi får liksom bryta allt skolarbete och sådär, och hela Sverige står stilla, då är det ju något speciellt med honom. Mm. Det är det. Björn Borg jobbar jag på, men han hade liksom inte släppt till ännu.
Nej.
Tyvärr.
So if you're listening.
Ja, precis.
Men sen också Ingmar Stenmark är också en sån person som, om jag tänker inte namedroppa några andra nu, jag har i mitt huvud, men att så folkkär än idag i nutid. Han är som en ABBA-låt liksom. Som älskades då, men den är lika bra nu. Och när han är med i Svensk Mästare på TV, även om att han är liksom i en egen division i en slags avlägsen tid. Många av de andra som är med i Svensk Mästare, bara för att ta när vi pratar om den typen av stjärnor, de är liksom lite nutidiga, folk har dem liksom ganska nära till minne. Men han liksom 30 år sedan, jag kommer ju inte ihåg de här, jag hade kommit ihåg de här TV-apparaterna, men det var inte Ingmar Stenmark på de TV-apparaterna tyvärr. Men liksom, han är fortfarande så, alla folk pratar om och grejerna, hans intryck han gör på TV och liksom att han hållit det hela, så alltså snack om har verkligen allt.
Ja, han är stor alltså.
Du har ju relativt nyligen avslutat inspelningen med Superstars, där ju stjärnorna tävlar. Vad har du liksom, är de precis så tävlingsinriktade som det ser ut i slutprogrammen? Liksom?
alla är ju inte det.
Nej.
Och det blir man nog lite förvånad över faktiskt. Nu ska jag inte nämna något namn för det kan vara lite taskigt kanske. Men vissa som har varit med i de här tävlingsprogrammen är inte alls intresserade av att tävla. Och det tycker jag är så konstigt.
Ja.
För man tänker, hur har du kommit dit i din karriär när du inte bryr dig om att tävla? Men jag vet inte om det är någon slags driv. Av och på-knapp. Ja. Att de bara inte bryr sig om att slå på den för sådana lekprogram. Men andra då, som till exempel Peter Forsberg, alltså det blixtrar ju i hans ögon.
Just det,
ja. Då spelar det ingen roll om de ska kasta sten eller spela hockey eller vad de nu ska göra.
Det är liksom...
Ja,
det är
nej, men då ska det vinnas. Ja. Och då flyger det grejer om man inte vinner.
Hur mycket grejer flyger om inte ni vinner i basketlaget med Jessica Almenäs?
Alltså det flyger kanske inte grejer, men min sambo, han får det ganska tufft när jag kommer hem. För då är jag inte nöjd.
Du är tävlingsinriktad.
Ja, jag är väldigt tävlingsinriktad. Mm. Och jag kan bli riktigt sur när vi förlorar. Men också riktigt hård mot mig själv.
Mm.
Så att jag kommer ofta hem och säger så här, jag är så jävla dålig, jag är bärlös, jag är sämst, usel. Mm. Och han bara, men tror du att du blir bättre nu när du kallar dig själv alla de där sakerna? Tror du att det kommer att göra att du blir en bättre idrottare? Det vet jag att ni inte gör, men det går liksom inte att låta bli.
Och din man har ju faktiskt ganska personlig erfarenhet just av att vara en bra idrottare också.
Ja,
så exakt. Han vet ju vad han pratar om.
Han är ju gammalt handbollsproffs, så att han har ju koll. Mm. Han skulle också kunna sadla om till psykolog eller psykoterapeut, för han har liksom bra svar på allt. Mm. Nästan som man blir irriterad. Så hur kan du veta saker om det här också, kan man känna ibland.
Ja, mycket bra. Mycket bra match. Mm. Men det var ju ändå så då att du sedermera hittade tillbaka till basketen. Du höll inte på att bara jobba på långa muskler där på gymmet, utan till slut så efter löpning så blev det tillbaka till basketen.
Ja.
Vad var det som fick dig in på det spåret igen?
Jag hade ju tänkt i flera år att jag ville börja igen.
Mm.
Men tänkt så här, nej, jag är för gammal och nu är jag nog så dålig. Och du vet, det vanliga, dåligt självförtroende, lite så. Men sen hade jag precis fått barn. Och det var mitt sista barn, för fler blir det inte. Det var 2017. Mm. Och när han var 4 månader så såg jag, följde någon grupp på Facebook. Någon Korpen basketgrupp. Och då var det någon som skrev så här, vi har startat ett nytt damlag på Kungsholmen. Vi tränar i den och den hallen då och då. Kom gärna. Och då var det en hall som låg typ 100 meter från där jag bodde. Och då kände det här tecken. Nu ska jag gå dit. Så skrev jag iväg ett mejl innan jag hann ångra mig. Och hon sa, jättebra, kom och träna. Och så gick jag dit och det var fruktansvärt nervöst. Jag var livrädd. Men det gick bra och det var så jäkla kul. Och då, sen dess har jag bara kört på. Och nu är jag inne på min 4:e säsong.
Mm.
Och vi spelar i serie och allting. Och det är jättekul. Jag är överlägset äldst i laget.
Mm.
Och det glömmer jag bort ibland.
Mm.
För att jag tänker så här, men varför kan inte jag orka lika mycket som de andra? Mm. Men det kanske beror på att jag är 15-20 år äldre. Men det går bra ändå. Det är
vad är det som är kul? Vad är det det ger dig?
Men vet du vad jag hade saknat? Jag hade saknat jättemycket att vara en del av ett lag.
Mm.
För att jag är ju uppväxt med att vara en del av ett lag. Det har varit så stor del av min uppväxt och av mitt liv. Jag har lärt mig väldigt mycket av att vara en del av ett lag.
Mm.
Och att få vara det igen. Mm. Att ha lagkompisar. Att ha en hobby, ett intresse. Och sen i perioden när jag har mått dåligt eller har varit något på jobbet eller men du vet, fnurra på tråden i relationen, då är basketen, det blir min räddning. För det är så här, det här är på riktigt. Det andra, det är bara trams, vem bryr sig?
Men, relation eller...
Nej, men alltså, ja, det är ju såklart viktigt. Men så här, jobb och mingel, om man är osams med den eller den tycker inte om en, eller man hamnar i ett drev eller man får en hela kommentar eller vad spelar det för roll? Utan då går jag bara till mitt riktiga liv som är med mitt basketlag där jag bara är en i laget och där umgås vi liksom utanför allt det där.
Mm.
Vilket jag tycker är otroligt skönt. Men sen är det ju väldigt bra träning också.
Mm.
Det är riktigt bra träning. Sånt som vi behöver, vi kvinnor som börjar komma upp i åren, så att säga. Vi behöver ju hoppa. Stötar behöver vårt skelett. Mm. Så det är viktigt att fortsätta hoppa, viktigt att komma upp i puls. Ta ut sig, bli svettig. Alltså riktigt, riktigt trött efter ett träningspass.
Mm.
Och det får jag av basketen.
Mm. Du löptränar inte nu då på grund av hälen. Basketen finns där, men du tränar inte basket varje dag. Vad är det annan för form av träning som fyller din tid?
Så mitt problem nu, det är att jag har för många saker som jag vill göra, mm. som jag tycker är kul. Och jag tränar väldigt mycket lustbaserat just nu. Så att det blir en del paddel. Mm. Fast jag har en paddelarmbåge för tillfället.
Paddelarmbåge, finns den som är i ordlexikonet för 2021? Eller kommer det komma
det
nästa år?
Det kommer att komma, tror jag. För det känns som det är ganska vanligt. När jag säger att jag har det, så säger många, men jag med, det hade jag förut. Ja. Så det känns som många känner igen det.
En överansträngning för att jag har spelat för mycket om någonting alldeles för snabbt.
Exakt. Och att man inte riktigt är van vid de där rörelserna. Och har lite för tungt rack har jag fått lära mig av experterna. Så att, men paddel tycker jag är jättekul. Mm. Sen spelar jag golf så ofta jag hinner. Det tog vi upp igen under pandemin faktiskt. När man hade lite mer tid. Mm. Sen yoga jag. Styrketränar. Det är väl ungefär det.
Rider
gör jag ibland när jag hinner också.
Just det, för det har vi ju bara, hoppade vi ju lite grann över när vi gick igenom det kronologiska. Du bevakade ju trav och hästsport väldigt aktivt under flera år. Även det är ju verkligen en helt egen värld, tänker jag. Kan du sakna det?
Jo, men det gör jag faktiskt. Jag jobbade med travet i 15 år, så att det är klart att jag saknar framförallt arbetskamraterna jättemycket. Men också den där lilla travvärlden som är så speciell och var svår att komma in i. Det var svårt att bli accepterad. Men när man väl hade blivit accepterad, då var man ändå en i gänget. Mm, just det. Det var kul. Jag saknade det lite faktiskt. Mm.
Du har ju träning som en del i din yrkesvardag. Du driver ju en kollega till oss, en träningspodd. Mm. Och du har ju faktiskt också skrivit träningsbok.
Ja, till och med det. Ja.
Kommer det bli fler liksom såna här träningsspår, tror du, framöver?
Ja, jag tycker det är kul att hålla på med träning. Mm. Just nu sitter jag och snickrar på någon tv-idé. Så vi får väl se, men det är ju väldigt lyxigt att sitta varje vecka i en podd och prata om träning när man tycker att det är kul, faktiskt. Så att, gärna mer träning i mitt liv. Mm. Och vad det gäller att skriva böcker, man måste ju ha något bra att skriva om, tänker jag. Mm. Så vi får väl se.
Vad var den första boken då?
Den första boken var Stora löparboken för kvinnor. Mm. Och det kändes ju väldigt rätt.
Efter din kärlek.
Eftersom jag var besatt av löpning ett tag. Jag tror på riktigt att jag var kär i löpning. Mm. Jag var verkligen det. Mm. Jag vet att det var någon gång när jag var förkyld. Ja, men då var jag så här, tyckte synd om mig själv. Gick till affären och köpte Runner's World och lite andra löpartidningar. Så låg jag och läste om löpning istället.
Vad var det viktigaste du ville kommunicera med boken till andra kvinnliga löpare? Att få ta del av din resa, lära sig av den och kunna inspireras? Eller?
Nej, men, en del av boken var ju min egen resa. Mm. Och med den ville jag ju gärna inspirera att vem som helst kan faktiskt bli en löpare. Att det krävs inget speciellt för att man ska kunna springa, och det är inget man behöver ha gjort hela livet för att kunna börja med. Men sen så var det ju också rena träningsprogram. Hur man tränar fysik för löpning, alltså styrka för löpning. Olika program om man vill kunna springa 5 kilometer, 10 kilometer, halvmara, mara, och på vilka tider man skulle vilja göra det på och sådär. Mm. Så lite av varje faktiskt. Men den har sålt ganska bra. Mm. Så det känns som att det var många som var intresserade av att börja springa. Ja, det var ju en boom där för några år sedan. Hänger den kvar? Eller vad säger ni?
Jag vet inte. Jag tror att den ersattes av paddelboomen till viss del i det där i det offentliga rummet. Men jag tror att många som har liksom fått smaka på löpningen behåller ju det helt klart. Men jag tror nog att den där liksom massmediala boomen har, vi har bara utrymme för en sport, känns det som, i det utrymmet. Vad säger du, Önskan?
Jag sitter och filar på titeln till nästa bok. Mm. Så här, basketmamman tränar med passion. Eller, jag stannar kvar lite i det, för jag tycker att jag var lite fascinerad och fängslad av din berättelse. För att jag kopplar det till mycket som vi är inne och pratar om. Och det är ju kanske ni gör i träningspodden också, att just... Vi var inne med det, vi pratade om motivation, hade vi en jätteduktig idrottspsykolog som var med oss och gästade Ulrika och pratade om att hitta motivation. Och vi har varit inne på det också, att vi vill ju någonstans med våra poddar och våra böcker, alltså någonstans liksom hjälpa människor att få in träning i sin vardag, mm. få en relation till träning, för vi vet hur bra det är för oss själva och även då för andra. Och ännu mer när vi liksom lever en mindre inaktiv livsstil än vi gjorde för många hundra år sedan. Och så slås jag då av liksom att hur du har hittat basketen igen då, som blivit en naturlig del av ditt liv, som är väldigt lustfyllt. Och när jag tittar runt på många av mina kunder som jag har jobbat med, eller våra lyssnare eller överhuvudtaget i samhället, så känns det väldigt ovanligt att en kvinna i 40 plus, mamma till flera barn, spelar basket, springer runt och hoppar upp så här. Men herregud, det kan man inte göra. Men liksom, jo, det kan man visst göra. Liksom, det finns ingenting du inte kan göra och det finns ingenting som inte är okej eller mer eller mindre. Det viktigaste är att du rör på dig. Mm. Och jag menar, nu känns det som att det är uppbyggt med sociala medier och andra människor, olika liksom kontexter och normer, att man går till gymmet och kör sats, som du säger, de här step-up-passen du gjorde, eller liksom går ut och springer och gör intervaller, och så läser man i någon liksom blinkare att gör de här intervallerna eller de här styrkeövningarna hemma framför soffan. Bara, fast liksom, den träningen är ju spytråkig för många och den blir inte av och den hänger bara på dig själv och du hittar alltid tusen år ursäkt att inte gå dit. Mm. Men liksom jag som har haft gruppträningar, många pratar om liksom att när man har en grupp inplanerad eller en träning inplanerad så blir det faktiskt av att du går dit och du får det sociala, och någonstans är vi ju sociala varelser från grunden liksom. Och det var det du pratade om också, liksom att jag får komma dit och vara en del, och mycket av den träningen vi nu håller på att med app, och vi säger, kom igen, vi måste träna. Bara, vi vet att vi måste träna mer. Okej, det vet vi. Men liksom, det är väldigt mycket individuellt om man ska träna sin egen. Men vi är ju för fucking flockdjur. Vi är ju på Tinder, är väl den största liksom, boomen i samhället nästan. För att vi vill vara tillsammans med någon annan än oss själva. Och det får du vara i basket. Och du får också träna lustfyllt. Så liksom, jag vill använda din berättelse lite om att slå ner de här murarna. Om att man kan träna vad som helst. Och bara det är lustfyllt så kommer motivationen att komma. Jag kommer gå dit, jag kommer ha kul. Jag blir trött och får alla de här positiva effekterna på skelettet som du pratar om, som är jättevanligt. Liksom, man pratar mycket om styrketräning då. Liksom, men folk kanske inte orkar gå till gymmet och liksom föreverka liksom artros för en trevlig åldershöst, eller på att säga, med en trevlig senare del tre i livet. Utan du får det istället av hopperna naturligt. Liksom, och sen så sitter du plötsligt i duschen och pratar om relationer med dina basketkollegor. Och så är träningen gjord. Liksom. Och jag tycker det var väldigt roligt. Och det tänker jag att du kan skriva din andra bok om, just om hur du har fått en sån sund och bra, och liksom, så vi kan få en liksom en annat perspektiv på att hitta hälsa, relation till träning som gör det gott för dig, snarare än liksom att du ska följa massa program eller löpa intervaller. Och om det är jag älskar också löpning, men jag menar bara att det finns ju så mycket olika saker. Paddel är också jättebra. Om jag sa till Frida, vi hade varit paddelsnitt, jag bara paddel är skitbra, men du behöver som 40, 30, 50 plus gå i gymmet ibland och förbereda din kropp för de här nya rörelserna med armar, ben, snabba stämningar. Så om du bara kan tänka dig att göra det och lite yoga, så är det perfekt. Då kan du ha paddel, basket och andra hoppiga, ryckiga grejer som din liksom träningsform.
Exakt. Bra, nu fick jag idé till en ny bok här. Det var faktiskt jättebra. Men det här pratar jag väldigt mycket om i min egen podd och när jag träffar folk och sådär. Att hitta någonting som du tycker är kul. Mm, mm. Det är så det blir lustfyllt att träna. Att man tränar det man tycker är roligt. Inte träna något som man ska träna. Bara för att man läser i någon tidning så här, nu ska alla springa intervaller. Ja, då ska jag springa intervaller, men jag hatar att springa. Ja, men man ska ju det liksom. Mm, mm, mm. Dumt. Gör något annat som du tycker är kul. Som när jag spelar basket till exempel, då tänker jag inte ens på att det är träning.
Nej, jag förstår.
Det är bara skoj. Och sen är man ju helt utpumpad och helt mörbultad och har ont i varenda del av kroppen. Liksom. Men en sak som basketen också faktiskt har gett mig, det är att jag numera tycker att det är kul att styrketräna. Mm. Bara för att
du vet vad det ger.
Jag vet
i
vad det ger mig i basketen. Absolut. Att jag kan hålla mig skadefri och att jag kan bli starkare, snabbare och hoppa lite högre. Mm. Och då är jag plötsligt motiverad att gå till gymmet, för det har verkligen varit en akilleshäl för mig, att jag har inte tyckt att det har varit så kul att styrketräna. Mm. Och så när man kommer upp över 40, man måste styrketräna och jag kan liksom inte få mig att göra det innan jag började spela basket, när jag förstår att okej, gör jag det här, då blir jag en bättre basketspelare.
Precis så har jag haft med yogan. Mm. Jag tyckte det var jättejobbigt i början, men sen liksom, så visste jag i mig själv och med min utbildning att för det högre syftet då, som är swimrun i nuläget, och vara stark i gymmet eller på löpningen, så är det så bra för mig. Och då kan vi bara se de kopplingarna, så blir det liksom, situationstecken, ganska enkelt att göra det här tråkiga. Liksom. Just det. Som att dammsuga huset när man ska ha gäster. Det är så kul när de kommer och det är fint. Eller hur? Även om det är tråkigt just det. Alla kommer in och, åh vad fint du har gjort, Oskar. Och så, ja det är rätt nice. Tänt ljus, öppnat flaska bubbel.
Det är exceptionellt sällan som jag gör träningssaker som imponerar på här Oskar Olsson. Men vid ett tillfälle så var det när jag var inne i min yogastreak. Mm. Eftersom jag då, du vet att det var på grund av att jag hängde på i Skalmenäs, va?
Aha. Jag brukar alltid fråga det. Jag kommer ihåg att vi jobbade ute och jobbade någonstans.
Vi var i Sälen.
Vi var i Sälen. Mm. Och jag skulle ge Frida någonting eller det var någonting inför nästa dags
jobb. Sent på kvällen.
Ja, typ 22.20 knäcka på. Liksom. Då är hon mitt inne i ett yoga. Bara, wow, det var bra karaktär.
För då hade jag ju inte hunnit för dagen. För du drog ju igång en sån 100 dagar.
Ja, och då ska du sov också. Var inte din familj där?
Jo, de
sov. Trångt med så här våningssängar. Alltså mitt i det här, liksom,
så
här Stena Lines hytt liknande hotellrummet, så låg Frida där och bara så här, jag gör min yoga. Okej, bra.
Ja, men det är verkligen så bra. Jag började ju med runstreak. Ja. Och körde det först. Men sen så var jag tvungen att behandla hälen. Och då sa läkaren till mig att du får absolut inte springa nu. Nu måste du ta en månad när du inte springer någonting. Inte ens korta sträckor. Och då tänkte jag, måste jag göra någon annan streak? Så att jag liksom håller igång. Och då blev det yoga streak. Och det var jättemånga som hakade på.
Jättemånga var vi. Verkligen.
Det var superkul.
Ja, underbart. För nu får sprida ut det där och göra något.
För vi ska hitta på någon ny streak.
Ja. Ja, basket.
Det är lite svårare att få med sig folk.
Ja. Nej, det går inte att komma ifrån, Jessica, att du är en verkligen en inspiratör och en hälsoambassadör. Och vi är så himla glada att du tog dig tid ur din späckade vardag. Vad står det här näst på ditt schema idag?
Du, nu ska jag till förskolan där de har någon slags mingel. Mm-hmm. Så att man ska mingla med sina barn. Barnen ska få visa förskolan. Vi har ju knappt fått gå in där på 1,5 år. Så att det ska bli väldigt spännande.
Mm. Underbart. Tack för att du kom och gästade Konditionspodden.
Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul.
Ja, det är inte utan att man lämnar det här samtalet med ett leende på läpparna, Oskar.
Nej, verkligen inte. Och det jag framför allt tar med mig var ju just det här och höra hur hon hade hittat just sin aktivitet eller sin idrott i basketen och inte vara rädd på äldre dag att gå tillbaka till den ungdomskärleken hon hade i sporten som yngre. Även om hon inte var på samma nivå utan prestigelöst bara använde det och hade det som en... Ja, men fick till sin träning och sin aktivitet genom gemenskap och de studsade bollen. Och jag tänker att det kanske är liksom lite oortodoxt att vi gör det i den åldern. Men verkligen som jag har varit inne på förut att bryta samhällsnormerna för alla måste inte löpa, alla måste inte göra det. Utan hon har verkligen hittat en bra väg och relation till träning och rörelse, vilket var jättekul att höra. Mm. Och sen, ja, det tar jag verkligen med mig. Men sen såklart full med inspiration och... kul att höra om hennes resa med över Atlanten också och det äventyr hon verkar till. Jag har själv känt så här att om jag skulle våga och sätta mig på båt över liksom öppet hav, men ja.
Aha. Nej, men precis, och jag, alltså just du nämner prestigelös och jag känner det är så befriande att höra henne prata om dels hennes resa med att hitta passionen för löpning, men sen också om vad det innebär att ha dras med en skada och vara upp med det och möta sina, hon har ju en väldigt nära relation till sina följare på Instagram och liknande och dela med sig av liksom den frustration som finns kring att vara skadad och sådär. Hon är verkligen prestigelös och väldigt generös.
Verkligen.
Mycket härligt. Om du som lyssnar på Konditionspodden vill höra och se mer utav Jessica Almenäs så har ju hon också en podd, Träningspodden. Och så är hon ju som sagt aktiv på sociala medier. Så vi
och hur det hon går på tv nu i det här programmet.
Just det. Och så fick ju hon uppslag på en ny bok där också av dig.
Ja, just det. Jag coachade lite. Det är roligt.
Ja, det är bra. Vi är superglada att Jessica ville hänga med oss här i Konditionspodden. Och vi är glada att du har lyssnat. Men nu, mina vänner, så var det faktiskt slut för den här veckan. Precis som vanligt så produceras Konditionspodden av Fredag. Connect Brands with People.